Hej och välkomna till Kompilator, där vi idag pratar med Martin Björkström. Välkommen Martin.
Hejsan, tack tack.
Du har ju varit med i Kompilator förut, pratat...
GRPC.
Ja,
precis. En gång pratade vi static också en gång, eller?
Ja, det gjorde vi. Ja.
Så kanske jag bara två gånger då?
Ja, två gånger till och med.
Två gånger. Och det här blir då tredje. Så vinner jag över det här Daniel Stenberg då, eller hur många gånger har han varit?
Han har varit två gånger, men jag tror typ...
Ja, Patrik kanske har varit fler.
Patrik Svensson har nog varit mest av alla.
Ja, ja men nu ska vi vinna Patrik ännu.
Vi såg ju senast här på Svetug i Stockholm.
Ja.
Där du höll en väldigt intressant presentation om en ny produkt från Microsoft som heter Aspire eller .NET Aspire.
Jag tror den först hette Aspire, men sen så konstaterade de väl kanske att .NET Aspire. Men ja, den heter .NET Aspire tror jag om man kollar. Så. Det är väl
Microsoft
namnet.
Och namngivning.
De lär väl byta det till något ännu sämre.
någonting AI for workgroups.
Ja, så får de tryckt in Fabric där också.
Ja, Fabric. Den var länge sedan man hörde.
Ja, men det finns ju Microsoft Fabric nu också. Det är som, men det har ju ingenting att göra med Service Fabric då igen.
Men det var Aspire vi skulle prata om idag. Och bara för att set the stage, apropå inte hitta svenska ord. Kan du ge en kort elevator pitch för vad Aspire är för något?
Nå, bygger du lösningar för molnet? Ja, troligtvis. Har du problem eller brottas du med till exempel lokal utveckling och att få saker att fungera samt att kanske få början på någon bygg- och release-pipeline och så vidare. Och brottas du med observerbarhet, observability och felhantering, som jag ska säga, resiliency och allt sådana grejer. Att vill du att allting bara ska fungera, du vill skriva din kod och inte bry dig om så mycket där runt omkring, då är kanske .NET Aspire någonting för dig.
Precis, och om man ska dra paralleller till saker som folk kanske hört talas om förut, så är, jag vet att det inte är rätt, men typ Kubernetes är kanske sätter oss i rätt mindset.
Ja, på ett sätt. Både ja, på ett sätt, ja och nej. För egentligen så, om vi går tillbaka till vad Aspire egentligen är. Aspire, det består av tre saker som de säger då. Den första, det här orkestreringsbiten. Och där är som du säger då, och det är ju någonting då för lokal utveckling. Och där är det egentligen då så att den lokalt då snurrar en mini-Kubernetes då som... Där var du då kan knyta ihop dina .NET-projekt med andra program eller containers och så vidare. Då på ett enkelt sätt beskriver du ditt system och så får du en FM-upplevelse där vad då Aspire då ser till att den provisionerar allt som behövs och din applikation. Helt enkelt bara startar och du får automatiskt då connection-strängar och sånt injektad i din applikation som miljövariabler. Samt att du får då även en juicy dashboard där vad du kan då se loggar och metrics och distribuerade traces och så vidare.
Mm. Jag fick ett väldigt bra intryck från din presentation som förresten vi ska försöka hitta en video till. Kanske inte från Svetug, men du har dragit den på andra ställen. Så...
Nej, det var första gången. Det,
ja, det var första
gången. För Aspire såg ut så att egentligen när jag skickade in det här Call for Papers till Svetug, så då var den ännu i private preview.
Mm.
Så det var lite svårt att skriva om den då, när jag fick jobba runt det på något sätt.
All right. Men då får vi se om videon kanske hinner dyka upp innan det här avsnittet sänds. Och då kommer vi länka till det självklart. Men det jag ville säga var att i din presentation så gör du en väldigt bra demo. Och kärnan av demon var att du hade en applikation som du ville lägga till en Redis cache. Och det vanliga om man vill ha en Redis cache är antingen att man spinner upp en Docker container lokalt och så liksom copy-pastar localhost colon någon port.
6379.
Ja, just det. Och det kanske inte låter så jobbigt, men om man jämför med det som man kunde göra med Aspire, vilket var typ i startup skriva services.addredis. Den hette inte .addredis.
Ja, men typ addredis container och sen bara på projektet och så lägger man en referens så, till redis container.
Precis. Och så fick man redis och man kunde injekta den där man behövde den utan att behöva konfigurera någonting och skriva all den här boilerplate-koden som behövs i vanliga fall. Så det kanske inte låter så mycket, men om man börjar tänka att man kanske inte behöver bara Redis, man kanske behöver
Azure Key Vault, Azure Storage, Service Bus.
Ja, precis. Det tickar iväg ganska snabbt och blir ganska mycket boilerplate-kod och det blir connection-strängar och det blir konfiguration. Det blir ganska geggigt ganska fort.
Ganska geggigt, ja. Och sen då den som tar vidare där, så din applikation, som vi då, om vi går där vad du skrev, prata om det här startup eller program, så jag svarar man då skrev det här add Redis container. Så det sker då i ett sån här startup-projekt. Alla Aspire-projekt har ett startup-projekt där du knyter ihop då alla services, så det här är då bara för lokal utveckling och det kallas då uphost-projektet. Men sen då i din applikation då om du vill utnyttja till exempel det här Redis och så vidare, så har du Aspire, vad heter det, komponenter då, och där då får du egentligen med en rad kod då kan du lägga till då till exempel en Redis cache eller en Azure Storage eller vad som helst. Och då med den här ena raden av kod så får du då samtidigt konfigurerat allt från health-checkar till OpenTelemetry och så vidare. Så att du ser rubbet där bara med typ add.
Mm.
Add Redis där också. Så.
Precis, och det sparar jättemycket. Dels så sparar det jättemycket tid om man vet vad och hur man ska göra, men mycket av de grejerna kanske man inte ens tänker på. Alltså en sån sak som observability, det kanske man inte tänker på om man bara vill ha en Redis cache.
Nej, man tänker väl på det sen när det är för sent. Att, nu har det vore det bra att få lite traces. Varför ser jag inte någonting när någonting händer i Redis? Eller varför ser jag inte anrop som går mot Redis och så vidare? Så att, och det är just någonting som man sällan också använder för sig för lokal utveckling. För det kan ju vara lite tungt att spinna upp allting där. Men det får du ju, Aspire då helt gratis.
Mm. Så i ett nötskal så är det väldigt straightforward orkestrering av kringtjänster som man kan behöva när man utvecklar sina molnbaserade applikationer.
Mm. Det är den här första delen av Aspire. Ja. Enkelt sett så det är egentligen en .NET-version av Docker Compose som integrerar perfekt med dina .NET-projekt till exempel. Det löser ju, eller, så det är en vidareutveckling på det. Och det fanns ju ett verktyg tidigare som .NET hade som hette TAI. Som var lite mer kanske som Docker Compose. Därför där beskrev du allting i YAML. Och där allting connectar ihop. Och den hade då stöd för .NET-projekt. Så du kunde blanda containers och .NET-projekt. Och köra det då. Men det som det här .NET Aspire drar det här vidare. Då, så du, istället för YAML så får du beskriva det i C#. Vilket gör att det är lätt att bygga det vidare på om du vill. Så du får göra dina egna extensions som du vill till exempel.
Apropå Microsoft och namngivning, det hette ju Microsoft TIE, T-I-E.
Mm.
Men Microsoft hade ju också en chatbot som hette Microsoft TAI, T-A-Y. Som de släppte loss på Twitter och den blev superrasistisk och radikaliserad på typ 3 timmar.
Ja, det var den där.
Så jag förstår att de kanske bytte namn till Aspire.
Mm.
Men om vi, en annan sak som jag reflekterar på från din demo var den här kontrollpanelen som man fick av Aspyr. Och den biten, Aspyr i sig var open source, men den här biten var inte det som jag förstod det.
Kontrollpanelen är ju nog open source, men själva den här, vad ska man säga, den här orkestreringsmotorn som ligger där bakom, så allt som hela största delen av Aspyr är open source, men sen så finns det en orkestreringsmotor där som heter DCP, kallar de väl, Developer Control Plane, och den är inte open source, och den är egentligen typ en mini Kubernetes med stöd då för typ .NET-projekt och så vidare, eller executables och det här, vad heter det, containers och så vidare.
Just det.
Så för att den kan du med, du kan interagera med, eller det som Aspyr gör, den interagerar med den här DCP:n med hjälp av kubkontroll, alltså kubctl. Eller samma API. Så att om man lite vill luska ut hur allting fungerar under ytan, så kan man direkt köra med kubkontroll mot DCP:n om man vill. Men det var inget jag hann visa på demo, för tiden tog slut. 50 minuter är bara 50 minuter.
Mm. Du får göra en deep dive presentation som uppföljning.
Ja.
Men kan vi prata lite mer om den här dashboarden som man fick med? Som...
Ja.
Det jag minns var att man fick väldigt visuell och fin health check på allting som Aspyr hade spunnit upp.
Ja, du får alltså en dashboard. Och första som den listar, det listar då alla dina projekt som är med i det här Aspyr solutionen då, samt alla containers. Och har du ännu exe-filer som du också startar upp med hjälp av Aspyr, så kommer det att lista dem där också. Så då kan du förvara en av de här services då, som det kallas. Så kan du då se deras konsolloggar om du vill, och du kan se vilka miljövariabler de har och så vidare, och du kan se lite fel loggar förstås om det någonting är fel. Till exempel har du ett .NET-projekt och det är loggarna exception, så ser du där direkt då att det är röd boll. Och så utöver det här då, så om vi går över till det OpenTelemetry, så då har du telemetri då för allt de här, så du kan se metrics då för alla de här projekt separat och beroende på vad de exposar då. Exposar, vad kallas det på svenska?
Exponerar
för metrics då. Att är det CPU-användning eller minnesanvändning eller antal requests per minut eller så vidare. Så då, sådana saker kan du se. Och så kan du se då det här distribuerade traces, som är då en stor grej, tycker jag, i OpenTelemetry, och någonting som man kanske behöver när man har distribuerade system. Alltså du ser hur anrop går mellan olika services för att med hjälp av det här. För att det här, du har då ett ID som propageras med genom alla anrop. Så du ser när det kommer in på en service och det går vidare till resten av service, så ser du hur alla anrop går och var det tar stopp om det någonting är fel till exempel.
Det där... man har några sådana här defining moments i sin karriär, typ när TDD klickade för mig för första gången. Men det där var en annan grej, för jag satt för 10-12 år sedan och byggde ett system, och liksom påbudet var att allting ska liksom skicka korrelations-ID:n. Och jag förstod inte riktigt, det var liksom arkitekten sa, ja men korrelationsiden, kör, det ska finnas överallt. Jag förstod inte, tills jag såg, precis som du säger, hela det här flödet liksom. Man kunde spåra ett anrop från webbfronten ner till databasen och tillbaka liksom, och se exakt vilken väg den har tagit genom alla loggar. Så ja. Det var, och det får man här också.
Det får du ju, så det här standard-templaten för Aspyr, så egentligen slår på allt de här för dig. Och det är väl egentligen stor del av det här är inbyggd i .NET idag också. Använder du HTTP-klienter och så vidare, eller använder du SQL-klienter, så får du väl det här till stor del redan gratis. Men att du ser det här då på ett enkelt sätt. förstås när den tar och deployar det. Det här dashboarden dagsläget är ju då för lokal utveckling. Men sen när du deployar det så behöver du ha något system då för att se det här i din produktions- och testmiljö också. Också då, där finns det ju en uppsjö av verktyg.
Mm. Ja, fram tills nu pratat ganska mycket om lokal utveckling. Men vid något tillfälle så är man klar med sin lokala utveckling och så vill man deploya det här förslagsvis till Azure. Och hur spelar Spire in där?
Ja, om vi går tillbaka till den här föregångaren, .NET Tidon, den hade ju också stöd för deployment. Den var egentligen tight kopplad med Kubernetes, så den kunde deploya till Kubernetes. Eventuellt kunde den också generera Kubernetes-manifest, så du fick väl ejektat dem därifrån, tror jag. Jag minns inte riktigt. Men den var tight kopplad med Kubernetes, så du kunde ta din applikation och deploya den till Kubernetes. Det som de tänkte om här i .NET Aspire, de tänkte lite andra vägen, att Aspire gör inte egentligen någon deployment i sig, utan med hjälp av den här koden som du skriver då, när du definierar dina services och dina dependencies, alltså vad vet nu, svenska igen.
Jag tror man säger dependencies.
Vi säger det, dependencies och så vidare. Så du definierar de här, så då kan du från den här startup-projektet eller det här upphost-projektet, därifrån kan du generera ett manifest. Och sen, med hjälp av det här manifestet då, så kan du andra verktyg som är bättre på att göra deployment, ta över och deploya. Så till exempel i dagsläget, .NET då, eftersom de ägs av Microsoft och Microsoft har Azure, så finns det idag jättebra koppling mellan .NET Aspire och ett verktyg som heter AZD, alltså Azure Developer CLI. Och det här då förstår sig på manifestet och kan då utifrån manifestet generera till dig bicep-filer och deploya hela din solution då till Azure Container Apps i Azure. Samt att den då, de här sätter upp alla kringtjänster som behövs då också för hela Container Apps. Så du får hela Container Apps environment och så vidare.
Just det, och i och med att det är command line interface så borde det inte vara några konstigheter att integrera i liksom någon GitHub Actions pipeline.
Nej, och som jag är inte en experten på det här Azure Developer CLI, så jag kan inte säga direkt hur man jobbar med det. Men så som jag har gjort det, att jag har till exempel då därifrån bara egentligen genererat de här bicep-filerna som man har en start om man vill, så kan man jobba med det vidare då. Att, lite transparens vill man kanske ha, inte så mycket magi, för man vill väl kanske ha sin infrastruktur faktiskt som kod någonstans i Git-repot. Så har jag nu gjort när jag testar. Men du kan i princip också, om du bara vill spinna upp en utvecklingsmiljö, så kan du ta köra bara ASD-app och sen så går den upp. Och utöver det här manifestet så finns det då också ett community-projekt som heter Aspirate. Så eftersom allting med Kubernetes ska heta någonting med 8, så det är Aspir 8. så det här, och den då kan ta det här manifestet och generera Kubernetes-manifest. Så du då kan ta och deploya till Kubernetes om du vill gå lite mer low level och inte köra på Azure Container Apps till exempel.
Just det.
Så där, de verktygen finns väl idag, men sen hindrar det ju ingen från att ta det här manifestet och göra vad de vill med det. För det är egentligen bara en beskrivning om vilka tjänster som finns och hur de är ihopkopplade.
Just det. När man är deployad och uppe i sin testmiljö eller sin produktionsmiljö, vad gör Aspire då? Hur hittar den tjänsterna?
Ja, det som var där, så gör Aspire då utöver den här orkestreringen, så kom det också med ett nytt bibliotek som jag vet inte om det ska flyttas in i BCL eller inte, men den heter det här Microsoft Extensions Service Discovery tror jag den kanske heter. Okay. Någonting typ av sånt. För den har det här Microsoft Extensions namespace. Men ja, den kom med som hjälp av Aspire. Och den är egentligen någonting som pluggas på den här HTTP-klienten. Mm. Som för då egentligen förstår sig på de här miljövariablerna som Aspire injektar i din applikation. Så att då har du till exempel en service som heter shopping cart, kan säga. Så då kan du från din applikation bara skicka ett anrop till HTTP shopping cart. Så kommer den här dependency eller service discovery att hitta din tjänst då med hjälp av miljövariabler och så vidare. Men när du tar den här också till produktionsmiljö, du kör till exempel på Azure Container Apps eller på Kubernetes, så kan den här också läsa från det här Kubernetes DNS, så den hittar tjänsterna med hjälp av dem.
Mm-hmm, okay.
Med hjälp av dem, så då behöver du egentligen inte heller konfigurera på något sånt sätt något extra de här tjänsterna, utan du använder DNS som redan finns där för att hitta dina tjänster.
Vad smidigt. Den delen hann vi inte med på din presentation, vad jag vill minnas. Men det låter ju som att det underlättar.
Det kan underlätta. Ja, det underlättar lite på ett sätt. Det beror på hur man vill ha det. Vill man ha alla de här URL:erna som konfigurationsvariabler, eller vill man ha konfigurationen för service discovery som variabler, och din kod bara skriver HTTP shopping cart eller HTTP Bartex superservice eller någonting sånt. Så att, eller läser du URL från en konfiguration. Så.
Just
det. Det är så som man har jobbat tidigare, att man läser kanske URL från en konfiguration. Men egentligen den här service discovery biten då, så klarar av då att antingen med hjälp av konventioner läsa från konfiguration, typ miljövariabler då eller något annat, eller då om den snurrar på Kubernetes, så kan den läsa från det här Kubernetes DNS-servicen för att hitta dina services med hjälp av det.
Just det. En vanlig fråga som jag brukar ställa här i podden när det är någon som kommer med någon ny rolig teknik är: hur kan lyssnare som är intresserade, hur kan de prova på det här?
Det är nog bara egentligen gå in på via GitHub brukar jag gå in, så github.com.net/aspire, där hittar man, där kan man starta, eller så slår man in en Google-sökning där, eller kanske vi använder Bing, jag vet inte. Så söker man på Aspire och så går man där och så startar man. Det som det egentligen krävs idag är att du har .NET 8 SDK installerat, och så behöver du installera, om du vill ha det här, de här Visual Studio kopplingarna, eller använda Visual Studio, så behöver du också installera en preview-version av Visual Studio. Senaste preview behöver du ha för att få de bitarna.
Vad är det man får då exakt?
Du får lite verktyg, du får de här, vad är det projekt-templates, och sen så att du kan typ höga, att om du börjar från scratch så kan du börja där, men vill du ha ett befintligt repo som du vill så att säga aspirate, eller du vill dra in Aspire i ett befintligt repo, så då kan du bara typ högerklicka på ditt projekt och så lägger du add Aspire orchestration support, och så då kommer den att lägga in den app host projekt och sen det här ett så här gemensamt projekt dit, och sen så kommer det att skapa de här referenserna som behövs, och sen så kan du bara klicka igenom alla dina projekt vad du vill, och sen så kan du också de här Aspire komponenterna då kan du också enkelt installera, de är egentligen bara nuget paket, men du kan då högerklicka där och ta då add Aspire komponent, och det som den då gör egentligen är att den filtrerar från nuget med vissa specifika sökkriterier, så du hittar de här Aspire-komponenterna. Så något mycket mer än det är det kanske inte egentligen för det här tooling-biten. Men sen har jag sett att i Rider så finns det också någon ja, som inte jag hunnit pröva, men där finns det också någon sån här tredjeparts plugin också för Aspire, som du kan se lite loggar och sånt och visualisera grejer kring Aspire om du vill använda Rider istället. Men egentligen .NET 8 behöver du, och sen är det väl bara att ut och köra.
Mm. Vi nämnde ju Kubernetes som löser liknande problem. Dapr, alltså DAPR, är någonting annat som jag i förbifarten hört som spelar i samma liga. Kan du jämföra de två?
Ja, alltså Dapr. Ja, Dapr kör du också då på Kubernetes oftast i dagsläget. Och Kubernetes löser en del av de här problemen som Aspire har. Till exempel Dapr har ju sina egna komponenter och sånt. Det som Dapr egentligen, det här komponenten, tänker där är ju att du typ abstraherar bort all underliggande komponenter då. Så till exempel en state store, att jobbar du mot en state store, så när du jobbar mot Dapr så jobbar du alltid mot ett och samma interface. Och sen då kan du typ switcha ut din state store bakom, att har du då Redis lokalt och så kanske du kör Azure Storage i molnet eller så vidare. Och så vidare. Så det, de är lite olika, för där i Aspire så komponenterna egentligen, de är mer bara egentligen tänkt för att enkelt koppla ihop. Och så du kan jobba med de här, till exempel väljer du att jobba mot en Azure Storage så använder du det av Azure Storage SDK i Aspire. Det är egentligen som Aspire gör, att den enkelt då tar in connection-strängen och konfigurerar just sådana här health checks och det här observability så du får. Ja, det här OpenTelemetrin till exempel och så vidare. Så det som den gör där. Men sen så har du ju Dapr stöd i Aspire. För de som har jobbat med Dapr idag vet ju att oftast när du ska starta, tidigare åtminstone när du ska starta en Dapr tjänst lokalt, så hamnar du ha en sån här 20 meter lång command line sträng som du skulle skriva då, du skulle få allting rätt, och det gick inte kanske alltid så lätt för att starta upp någonting. Och det kanske den här F5-upplevelsen i Visual Studio som vi .NET-utvecklare är så vana och bortkända med, så den kan på ett sätt lite föll bort där. Sen så har ju då också Dapr idag stöd för något som heter så här multi-apran, så du kan i en YAML-fil då definiera dina tjänster. Men den som inte finns där är ju alla de här beroenden då, container som du har och andra beroenden som kan vara problematiskt att spinna upp. Så att Aspire idag så kan du egentligen köra Dapr-projekt i om du vill. Då är det bara att installera ett extra NuGet-paket och sen så märker du dina tjänster med i ditt upphost-projekt. Det här använder Dapr, då kommer Aspire automatiskt då att injekta den här 20 meter långa kommandolinsträngen då i startuppen, och sen så fungerar det där smidigt även en F5-upplevelse med hjälp av Aspire. Och utöver Dapr så finns det också då till exempel för Orleans kom i den här senaste previewn, kom bra stöd för, så du kan bara definiera och säga att det här är en Orleans-silo och så vidare, och så trycker du F5 och så fungerar allting. Och saker och ting som det inte finns containers för, till exempel som jag nämnde där på Svetog, var ju, jag menar, det var en på Microsoft som började skratta samtidigt som han hört när han visste vad det var tal om, men Azure Service Bus, alla vi som jobbat med Azure Service Bus vet ju att det är lite problematiskt eftersom det inte finns till exempel en emulator för det här, så du behöver ha en i molnen. Och då finns det då NuGet-paket för Aspire då, Azure Hosting, så där då kan du bara definiera dina tjänster jag kör, och så kommer, när du trycker på F5, så kommer den då att deploya dina tjänster till Azure och eller provisionera automatiskt då, hämta hem connection-strängar och injekta dem i din applikation. Så med en F5-upplevelse så får du provisionerat då en massa tjänster till Azure och smidigt tankat hem alla connection-strängar och så vidare. Så att allting bara fungerar med enkel F5-upplevelse.
F5-upplevelse är, det var ett väldigt bra uttryck. Jag ska också börja använda det. Jag tror att det är en av mina favoritgrejer med .NET är att de har så mycket fokus på att just, man ska inte behöva konfigurera en massa saker utanför, utan det ska saker ska bara funka när man trycker F5. Och det är en riktig produktivitetsboost.
Ja, just works.
Ja.
Brukar de väl säga, de som använder Apple-grejer.
Men du, Martin, jätteintressant. Helt klart borde vi hålla ett öga på Aspire. I alla fall vi som jobbar med molnlösningar och särskilt Azure.
Ja, och det som sagt, så det är inget projekt är för stort eller för litet. Först när det kom så var ju kanske folk lite så här att nej, men vi bygger ju inte våra mikrotjänster på det här sättet. Vi har ju inte ett monorepo där vi drar in alla våra 100 mikrotjänster och vi startar inte upp allting lokalt. Och det är ju inte heller kanske meningen, det ska du behöva göra, utan du kan ju ta bara bit för bit det som du behöver för att starta upp just den här delen av hela ditt system om du vill testa. Kanske det kan vara ett eller två eller tre projekt och några containers och så vidare. Så gör en del av det bara.
Mm.
Och du behöver inte ha, ingen startar upp kanske en tjänst med 100 mikrotjänster lokalt för lokal utveckling. Så det är kanske en sån här som folk lite tänkte fel på. Så att stort som litet ska nog fungera bra. Och man behöver inte starta upp allting lokalt.
Tusen tack för att du ville komma och berätta om Aspire. Och vi kommer se till att länka till det som vi har pratat om i show notesen.
Yes.
Tusen tack och välkommen tillbaka inom kort.
Tack ska du ha. Trevligt att vara här som alltid.